Putain, ça y est. La police.
Donc était interpellé hier soir samedi dans le cadre de l'enquête sur le vol spectaculaire survenu au musée du Louvre la semaine dernière. L'un des deux.
Hur kan det vara möjligt att vandra in på världens största museum mitt på blanka dagen och nappa några kronjuveler åt sig? Det närmar sig 2 veckor sedan juvelkuppen som skakade Louvren, Paris, ja, hela världen. Och nu börjar vi få klarhet i vad det var som riktigt hände. Du lyssnar på nyhetspodden med mig, Maja Nordman. Och den kommande kvarten ska vi reda ut stölden på 88 miljoner euro tillsammans med Jennifer Patersson som är frilansande journalist i Frankrike.
Ja, det som skedde då har ju faktiskt redan gått till historien som någonting som beskrivs som taget ur en filmscen. Det var alltså 4 stycken män som var utklädda, kan vi nästan kalla det, för de har i alla fall på sig västar för att se ut som byggarbetare. Och de kommer då att köra fram med en lyftkran som de har stulit för att då placera sig vid ett av fönstren. Det finns 2400 fönster på Louvren, men ett av de här hade de då tittat ut som leder in till Apollonsalen där de franska kronjuvelerna finns. Och där så hissar de då upp sig med den här lyftkranen, tar en vinkelslip som de har med sig och skär ett hål i fönstret som är där, kommer in i den här salen och går då väldigt målmedvetet fram till de glasmontrar där de franska kronjuvelerna befinner sig. Samma sak här, man tar fram vinkelslipen på nytt och får på så vis upp de här högsäkerhetsmontrarna som det handlar om och sliter ut smyckena. Det ska gå ganska brutalt till när de drar ut de här olika sammanlagt 9 föremålen som de fick med sig ur de här montrarna innan de går på eller försvinner på flykt och ut genom fönstret igen och iväg på 2 stycken skotrar som de åkte iväg på. Och det hela ska ha tagit 7 minuter totalt, så att det gick alltså snabbt den här kuppen.
Det här säger alltså Jennifer Patersson som jobbar som journalist i Frankrike och har följt med det här inbrottet noggrant. Men inbrottet hände ju bara en stund efter att Louvren hade öppnat dörrarna för dagen, så jag undrar lite hur omgivningen reagerade när den här vinkelslipen kom fram.
Det var inte jättemånga besökare vad jag förstod inne i just den här Apollonsalen. Men de som var där blev ju ändå rädda. Det var ju även säkerhetsvakter som sprang fram när detta skedde då med de här inbrottstjuvarna. Och då lyfter de upp själva vinkelslipen mot de här vakterna som då går undan och satsar sitt arbete på att skydda besökarna på Louvren och utrymma så fort som möjligt. Så att definitivt att man har hört åsikter och kommentarer där från besökare på Louvren och från de här vakterna att det här också var en obehagligt tillfälle, såklart även ur säkerhetsrisk, och att man helt enkelt ville skydda besökarna på plats. Men det var alltså ingen människa som kom till skada ändå.
Nej, ingen dog eller kom till skada, som tur. Men Louvren förlorade 88 miljoner euro. Och den kulturhistoriska förlusten för Frankrike, den går nog inte att mäta. Det är frågan om broscher, örhängen, tiaror och halsband utsmyckade med smaragder, safirer och pärlor. De har burits av kvinnor i den franska kungafamiljen och kejsarfamiljen under 1800-talet. Ett av föremålen som tjuvarna lyckades norpa åt sig är kejsarinnan Eugenies krona. Den är utsmyckad med över 1000 diamanter och 56 smaragder. Men kejsarinnans krona, värd tiotals miljoner euro, hann inte långt innan gärningsmännen tappade den i marken och lämnade den liggande. Nu gör Louvrens specialister sitt bästa för att restaurera kronan och man tror att det är möjligt. Men som sagt, man är fortfarande back nästan 90 miljoner euro. Jennifer, vad säger det om säkerheten på Louvren att man kan gå in i museet mitt under öppettider och norpa åt sig de här kronjuvelerna?
Ja, jag tror inte att jag överdriver när jag säger att det här är ju faktiskt en skandal för Louvren och för säkerheten på museet. Att det kan gå till på det här sättet. Det är klart att det inte ska kunna göra det. Och vi fick ju höra Louvrens chef som många tyckte borde avgå direkt efter att den här kuppen skedde. Hon har senare berättat att hon faktiskt lämnade in sin avskedsansökan till den franska kulturministern som avslog den, men det har ju varit enorm kritik mot det, både mot den här museichefen men mot Frankrike nästan i stort, med tanke på att Louvren är ett statligt museum, att man inte har bättre säkerhet på plats så att en sån här sak kan hända. Men hur kommer det sig då att det kunde hända trots allt? Ja, det man har pekat på nu när man håller på att utreda det är bland annat att kamerorna runt Louvren inte är tillräckligt många, att man helt enkelt alldeles för enkelt kunde köra upp med den här lyftkranen och bara parkera den utan att det fanns något säkerhetssystem som larmade om det. Så det är en sån sak till exempel som man pratar om nu när man då ser över säkerheten och vad man kan göra bättre. Att det måste finnas system som gör att ja, man ska inte kunna parkera bilar på det sättet precis in till fasaden på Louvren. Sen har vi också hört museichefen säga att hon vill att det ska komma en polisstation inne på Louvren för att man ska kunna ingripa snabbare om en sån här sak händer på nytt. För som jag nämnde så var ju faktiskt säkerhetspersonalen på plats, men det är ju inte samma sak som att polisen var på plats, utan det tog ju lite längre för polisen att komma, även om larmen faktiskt gick både från när man gjorde, när man bröt sig in genom det första fönstret och sen även genom de här glasmontrarna, men inte tillräckligt snabbt för att kunna hindra det här inbrottet.
Mm. När jag först läste om det här inbrottet så verkade det som lite det perfekta brottet. Det lät som någonting rakt ur Ocean's Eleven. Men stämmer det att det här var ett perfekt brott, eller lämnar gärningsmännen på något sätt någonting bakom sig?
Det första vi fick höra var ju lite grann just det där att det här är det perfekta brottet, och man pratade om att här måste vara väldiga experter som ligger bakom det här, den här kuppen. Det var det första som man pratade om både i media och olika experter som uttalade sig. Men nu när det har gått lite mer tid så är det faktiskt fler och fler som säger att nja, riktigt så där perfekt var det nog inte. Att de här personerna som ligger bakom, ja, de kanske inte var de där allra mest Ocean Eleven vänaktiga experterna, att det kanske är faktiskt lite mer amatörmässiga tjuvar som ligger bakom. Vi får väl se när utredningen är klar och om det så småningom blir personer som döms, vad man säger då. Men varför man har gjort den här ändringen i uppfattning i alla fall, för att man tycker att de här tjuvarna ändå lämnade efter sig väldigt mycket fingeravtryck, DNA-spår, att de skulle ha bränt upp den här lyftkranen som de använde sig av. Det var i alla fall det som spåren tydde på, att de hade med sig bensin som man då misstänkte att de tänkte ha för att bränna upp lyftkranen så att de inte skulle lämna alla de här spåren efter sig. Så blev det inte. Varför blev det inte så? De hann kanske inte med. Men i alla fall, att de lämnade så här mycket spår är någonting som tyder på att ja, det kanske inte var riktigt så skickliga tjuvar som man först trodde.
The German company that the thieves used to break into the museum is now using this to sell.
Sir, you're telling me that a group of individuals can break into one of the most coveted museums in the entire world and not only succeed in breaking it.
Jennifer, har du sett uppståndelsen på sociala medier efter den här stölden?
Om jag har, det går ju inte att undvika allting som det pratas om på sociala medier kring Louvren. Och jag ska erkänna att jag inte heller har kunnat undvika att dra på smilbanden och skratta också åt de här skämten som det ju väldigt ofta handlar om. För de är ju faktiskt ganska så fyndiga och roliga många gånger.
Mm. Jag ser själv många memes som pratar om hur det här inbrottet verkar ha kommit rakt ur en Agatha Christie-roman eller en klassisk tecknad serie. Och mina favoriter är videor som förstås är förfalskade med hjälp av filter av människor som låtsas bära de här stulna smycken. Men det här är ju nog ett väldigt allvarligt brott. Hur kommer det sig att människor tycker att det är så roligt ändå?
Jag tror att en sak som är viktig med det är ju att ingen kom till skada. Hade personer faktiskt blivit skadade i det här så tror jag att det har varit svårare att skoja om det på det sättet som man gör. Det är det ena. Sen det andra är att min uppfattning är i alla fall att de här skämtvideoserna och memesen, de kom ju inte riktigt på en gång, utan det dröjde ett litet tag, i alla fall ett par dagar, innan det blev fler av den typen av skämt ute på sociala medier. Och vad jag har hört psykologer och experter som har uttalat sig om, så är också det här ett sätt för människor nästan att hantera såna här chockartade situationer, att man behöver lite grann, vad kallar man det, comical relief tror jag man väl säger, att det också kan finnas något frigörande för människor att få skoja om detta. Och sen med det sagt, det är ju ett väldigt, väldigt tacksamt scenario det här, att man har kunnat bryta sig in på Louvren på det här sättet. Det har vi ju sett i filmer, i böcker, att sedan gå vidare och skoja om det på olika sätt. Jag tror att det är ett tacksamt material helt enkelt.
Mm. Under dagarna efter inbrottet så såg jag en bild av en så kallad detektiv som gick utanför Louvren. En fotograf lyckades fånga en man i klädd filthatt, beige väst, dramatisk kappa och paraply ihopfällt vid sin sida, gåendes bredvid några poliser. Och det såg ut som någonting rakt ur en deckarroman. Men jag måste tyvärr spräcka hål på den här myten och säga att den här välklädde franska mannen inte är inblandad i utredningen, utan bara råkar vara en fotgängare som gick förbi poliserna. Men stilig detektiv eller inte, så pågår det ju en utredning. Jennifer, hur går den just nu?
Ja, men framåt i alla fall. Det har ju varit en väldigt, väldigt stor press på polisen såklart att gripa gärningsmännen, men också och kanske framförallt att få fatt i de här smyckena då som de kom över. Och där så har vi ju då, först pratar man om ett 60-tal utredare som arbetade med det här, och sedan så ökade man till att man nu pratar om att det är ett 100-tal utredare som jobbar enbart med det här dag och natt för att få fatt på gärningsmännen och smyckena. Och man gjorde ju då faktiskt gripanden här om kvällen, lördagskväll, så ungefär en vecka efter rånet så greps då två personer i Paris, var den ena greps på flygplatsen Charles de Gaulle när han var på väg att lämna Frankrike för att åka till Algeriet, och den andra personen greps i en förort i norra Paris, och inte särskilt långt från flygplatsen för den delen. Och de här personerna hålls just nu i förvar och förhörs ju såklart kring sin inblandning i det här. Det man säger är att polisens arbete just med DNA spår, att det var det som låg bakom att man kunde göra de här gripandena. Så ett stort framsteg får man ändå kalla det för den här utredningen, och nu kommer man kunna hålla de här två männen som det handlar om i 4 dagar. Så när vi gör den här intervjun så har de ju då ett drygt dygn på sig fortfarande att fortsätta att förhöra de här två männen innan man behöver gå vidare och väcka åtal för att få hålla kvar dem ytterligare.
Och vad gör man med smycken som är värda 88 miljoner euro? Jag menar, det kanske inte bara att lägga upp till salu på internet.
Nej, det är det verkligen inte, och här finns det ju jättemånga olika analyser om varför man har stulit dem och vad man vill göra med smyckena. En sak som man har pratat om är att det skulle kunna vara en beställningsjobb från någon samlare som vill komma åt just de här kronjuvelerna. Men med tanke på att man nu då har gjort 2 gripanden med personer som varit inblandade i just smyckes- och juvelstölder sedan tidigare, så lutar snarare mot att man har tänkt försöka sälja de här smyckena. Och precis, det är ingenting man lägger upp på någon annonssajt på nätet, utan i så fall så skulle det ju handla om att man faktiskt förstör smyckena delvis, att man smälter ner guldet och också att man slipar om alla de här ädelstenarna som sitter på de här olika smyckena för att de inte ska vara igenkännliga. Och det kan vara så, även om man nu då har gjort 2 gripanden, att de redan redan har lyckats få ut smyckena ur Frankrike och redan är på väg att förstöra dem för att sälja dem. Så att bara för att man har gjort gripanden så betyder inte det att smyckena är räddade, utan det återstår fortfarande att se. Men det man tror är helt enkelt att de kommer att försöka förstöra dem för att sedan kunna sälja dem vidare på svarta marknaden.
Mm. Jag kan tänka mig att hela Frankrike väntar med spänning på att de här smyckena ska komma tillbaka och hela. Och det gäller också att hålla ett öga på vad förhören med de här misstänkta ger. Men så här avslutningsvis, Jennifer Patersson, frilansande journalist i Frankrike. Vad ska Louvren och franska museer överlag nu göra för att förhindra fler inbrott?
Nej, nu ser man ju verkligen över säkerheten, inte bara på Louvren, men faktiskt som du nämnde på museer på andra håll runt om i Frankrike också. För det är inte bara Louvren, även om det här är mest uppmärksammande utan tvekan av de kupper vi har sett på senaste. Men det är faktiskt flera museer som har varit med om just inbrott och rån under de senaste månaderna och åren här i Frankrike. Så att det här är ju verkligen en prioriterad fråga nu med hur man ska utveckla med säkerhetspersonal, med kameraövervakning, med starkare typer av glasmontrar runt smycken och tavlor av olika slag. Det här är ju en prioriterad fråga där vi fortfarande inte har svaren på exakt hur museerna kommer att göra, men där man i alla fall är överens om att någonting måste göras. Och det har till och med pratats om att vissa museer kanske kommer vilja byta ut verk till kopior, alltså både vad gäller tavlor men också, om jag har förstått rätt, vad gäller smycken och andra föremål, för att man helt enkelt ser det som en för stor risk att visa originalen. Det här verkar inte vara den vägen som Louvren vill gå, men det är i alla fall så här som diskussionerna låter just nu i Frankrike.
Okej, tack för den här analysen, Jennifer.
Tack så mycket.
Du har lyssnat på nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och Jennifer Patersson som är frilansande journalist i Frankrike. Jonny Aspelin har mixat avsnittets ljud och Alexander Beijer är nyhetspoddens producent.